tackar Ove Inborg för den fina musiken, och jag tänkte att vi ska in det idag, nummer 23 av Ted och Kai podden idag, med ett litet, att jag skulle skapa någonting som aldrig tidigare har existerat i universum, tänkte jag.
Menar du någon sorts kroppsljud nu eller något?
Nej, intressant att du tänkte på
jag
det.
Jag tänkte när du ska skapa någonting bara så var det inte så många alternativ som came to mind.
Jag har ju skapat ett barn ganska nyligen, Kai.
Var det inte mest Janikas förtjänst?
Nu ska jag skapa någonting som aldrig har funnits tidigare i universum och på det sättet kickstarta den här podden. Så, nu har jag gjort en kortlek vars ordning troligtvis aldrig har existerat tidigare i universum.
Jaha.
Inte ens under vilda västern. Och då spelar de jättemycket poker.
Okej.
Okay. Är du inte fascinerad? Är inte det här en sån här mattegrej som du blir upphetsad av?
Ja, men jag kan inte, jag har svårt att tro att det där är sant. För jag tycker det har kopierat så otroligt många kortlekar genom historien. Att det skulle vara liksom totalt unikt varje gång kan jag inte säga. För det finns ändå bara 52 kort. Jag är ingen expert på sannolikhetslära, men var har du läst det här?
Ja, jag skulle inte säga att jag är expert heller, men att jag har läst det här på internet. Att sannolikheten att man alltid när man kopierar kort så får man en ny kortlek som inte har existerat tidigare är ganska hög, att det är så.
Men det är ju ett sånt här populistiskt uttalande det här också, för det går ju inte att liksom fact-checka.
Okej, okay, sorry Kai. Kan vi göra så här då istället? Så, nu har vi börjat. Nu är alla nöjda och glada.
Mest fascinerande som jag har läst av det där slaget så handlar om, du vet, när man andas så drar man ju in syreatomer. Mm. Och det är ju ett otroligt antal. Alltså det är ju så mycket atomer i ett andetag att ja, det är outtalbart. Det är så många nollor. Och dessutom så finns det en sån här egenskap hos materian att den hela tiden blandas och flyttar på sig. Distributionen är väldigt aktiv, ska vi säga. Och det gör att varje andetag som du drar in, dra in ett andetag nu Ted. Mm. Så det där andetaget, liksom alla dina andra, innehåller en eller ett par atomer från William Shakespeares sista andetag. För att det andetaget innehöll så otroligt många atomer och de har sedan spridit sig så totalt jämnt och flitigt över världen att de är överallt.
Så med andra ord att om jag blir sjuk så kan det vara Shakespeare som hånglar med en smutsig prostituerad kvinna i 1800-talets London. Hon kanske hade kollunga eller någonting, jag vet inte, som man hade på den tiden.
Det är ju flonsatiden.
Och så hostar han i ett hörn av The Globe Theater. Och sen när jag drar in andan i en skojig podcast får jag någon sjukdom som inte har funnits på 200 år.
No, sjukdomar sprids väl inte via atomer utan via virus och så. Men att det stämmer ju
jag
nog.
Jag tror att de prostituerade på 1800-talet, deras sjukdomar, det kan nog spridas via atomer, tror jag.
Ja, och sen är det ju förstås, man tar ju Shakespeare som exempel för att han är en sån här, att man vill ju gärna ha hans luft i sina lungor. Men det är ju lika sant att det är liksom Jack Uppkärarens sista andetag som du har i dig nu när du andas också. Alltså det gäller ju allihopa. Jag har i dig din luft också nu. Nej, men det har inte hon ännu spridas för att kanske vi lämnar ämnet med sannolikheter och Shakespeare och går över till det fantastiska faktum att
tack Pekka för det där. Sånt där kan man göra med en dator om man vet hur.
Och om du också har en dator och vill göra något roligt och berätta för lyssnarna att det här är en Svenska Yle podcast, spela in dig själv när du säger det och skicka det till
tdochkaj@yle.fi.
tedochkaj@yle.fi.
Tack Thomas för det där.
Och om du vill göra såna här jinglar till oss så att vi inte måste göra den här podden längre, att målet är väl att vi ska ha så många jinglar att vi bara trycker på en massa knappar och sen så publicerar vi.
Allt vad vi kommer att säga så då har någon annan gjort en låt, ja, om det istället.
Så fortsätt checka låtar, precis som den vi ska höra nu, som är skriven av Daniel Häggman.
Vart ska de checka de här låtarna?
Nå, givetvis till
tdocokaj@yle.fi.
Take it away, Daniel Häggman. Ennessi buen burmo bulto särbottning som tala sit så popna popkun så vörevi popnu dena popkun så vörevi lysko Ted och Kai. Den här veckan så bandas Ted och Kai-podden Trans Baltically, kan man säga. Kan man säga så? Jag vet inte.
Jag tror att man kan säga. Jag tycker inte att du behöver förklara något mer vad du menar med det. Jag tror nog alla förstår. Podden bandas Trans Baltically idag.
Nej, men jag befinner mig i Mariehamn, där det är Helsingfors. Mm. Och man skulle ju inte tro, tack vare internets magi, att det är ett halvt hav mellan oss. Men så är det faktiskt. Och vi tackar internet för att Ted och Kai-podden kommer den här veckan.
Tack, tack.
Jag befinner mig på Mariehamns litteraturdagar och har ägnat helgen åt att diskutera mycket litteratur, mycket deckare och spänning. Och,
har ni också diskuterat var Ted Forsström är? Varför är inte han på Mariehamns litteraturdagar?
Du upplever att du borde ha fått inbjudan hit.
Jag har skrivit böcker som handlar om ord. Kan man bli mer litterär?
Jag sa på sociala medier att det alltså blir den tredje bok i höst med nya ord.
Mm. Det var en liten teaser som jag twittrade. Ja.
Är det den bästa av dem? Att, har det bara blivit bättre?
Jag väljer i det här skedet att inte kommentera det. Ja. Utan att det får man som läsare själv uppleva.
Nå, men kanske nästa år så får du inbjudan hit i Mariehamn. En mycket trevlig festival. Många fina möten och många sena kvällar med diskussioner. Vi har ju pratat mycket sex också. Och det här, för att litteratur och sex är ju väldigt nära varandra så här. Lika viktiga för livet.
Ja, men
lika...
är det inte så där att de flesta som är intresserade av litteratur så har ju inte sex?
Nej,
men jag tänker så där i en viss ålder.
Vad tänker du då? Alltså?
Att om man som en ung person håller mycket på med litteratur så kanske man inte har så jättemycket sex heller.
Intressant att du gick åt det hållet, för att jag är också på väg lite mot det hållet, men jag har inte samma koppling som du. Vi har också pratat så här, precis som vi gjorde i förra podden också, där vi tangerade det här med att växa upp i religiösa kretsar. Och jag minns plötsligt en sån här kampanj som tutades ut i min hemförsamling när jag var 14-15, som heter Värt att vänta på. Minns du den?
Ja, jag tänkte det skulle vara någon sån här knulla mellan raderna eller någonting, att det skulle vara någonting litterärt. Nej, Värt att vänta på.
Att man i församlingen introducerar kampanjen knulla mellan raderna?
Nej, för att du pratar bara om att det är så mycket sex. Det skulle vara en kampanj som den skulle vara kortlivad. Tror jag. Men tycker du inte att det är ett bra namn på någon sån här litterär sexkampanj?
Jag minns ju alltså när jag var liten, och det här var ju innan internet, så om man ville läsa någonting upphetsande så då läste man ju Grottbjörnens folk, den här serien av Jean M. O.L., jag vet inte exakt hur det uttalas, en fransk kvinna som skrev, eller var hon kanadensisk kanske?
Heter den Sagan om isfolket?
Ja, det läste jag också av Margit Sandemo, en norsk författarinna som skrev en serie, egentligen porrlitteratur på 48 böcker.
Jag hade ju sex med djävulen i 50 böcker.
Ja, faktiskt så var det i princip det som hände. Och jag läste ju med öppna ögon, inte församlingen dock, utan så här i hemlighet. Efter att vi hade haft våra ungdomssamlingar och bett om förlåtelse så gick jag hem och läste del 43 i Sex med djävulen.
Nu ska vi se, kapitel 17, Hinundes penis.
Och hur hamnar vi hit?
Värt att vänta på.
Värt att vänta på hette en kampanj som kom till Finland via Norge, tror jag. Ursprungligen tror jag det är en amerikansk idé. Alltså det är egentligen en serie broschyrer som handlar om hur man ska bete sig sexuellt som tonåring. Eller egentligen att man ska inte bete sig alls. För liksom moralen är att man ska vänta dem med sex tills man är gift. Och där fanns massa såna här regler. Jag minns att en minnesregel var bikini-regeln.
Jaha.
Att man ska inte röra sin flickvän eller pojkvän på områden som skulle täckas av badkläder.
Jaha.
Och sen fanns det olika såna här råd om var gränsen går då, att man får nog kyssas och så här, men att sen just...
Inte på bikiniområden.
Nej. Och allt sånt här då, var det någon präst med vrålstånd på någon katolsk kyrka i USA som satt och skrev säkert.
Ja.
Men sen längst bak i de här broschyrerna så fanns sen ett formulär som man skulle fylla i då, sitt namn och adress och liksom...
Så den här prästen kunde veta var du bor.
Vad hemskt. Och så skulle man underteckna den med sin underskrift och skicka in den till Norge. Mm. Och så minns jag att det här gjorde ju jag. Alltså att jag undertecknade ett löfte att jag inte skulle ha sex innan jag gifte mig.
Och skickade till Norge?
Ja.
Vem har det här löften nu då?
Nej, men det var det som jag började tänka, att någonstans i Norge finns ju ett register där det står svart på vitt att jag har lovat det här, och att de kan ju, vill du kanske dra mig inför rätta eller någonting?
Ja, jag tänker, alltså du är ju förlovad, men tänk då liksom på din bröllopsdag så kommer det en norsk delegation och det är sådär att vi har inte bjudit in några gäster. Vi må söka efter Kaj Korkeiho. Och så tar de fram en stor mapp och så hittar de ett gulnat papper där det står då att här har du lovat att du må icke ha sex innan äktenskap.
Ja, men det är ju så.
Och så
här
kommer den här katolska prästen med en stor VHS-kamera och så har han filmat saker och ting som är beviset. Och vad hände då?
Ja, alltså det var ju på något vis ett löfte inför dels organisationens ledning i Norge och sen inför Gud, var det ju.
Som bor i Norge.
Det bara liksom att jag hade totalt glömt det här, att jag har lovat, ja, en sån grej och att jag har lovat det riktigt med min underskrift.
Men det där är ju en sån här liksom protoversion av såna här Facebook user agreements och sånt där som man bara klickar I agree. Jag lovar att jag har inte sex för äktenskap. Varsågod, skicka det till Norge. I agree.
Vet du, Ted, vad en läshund är?
Läshund?
Ja.
Det är väl en sån här... nej, nu tänker jag på lathund. En läshund, det är ju säkert en hund som man kan läsa till.
Ja, men hur räknar du ut det? För alltså när jag hörde ordet så hade jag väldigt svårt att komma på någonting vad det skulle kunna vara. Och också när jag sen hörde vad det var så var jag så här att på riktigt, det där låter som en väldigt... random idé, men sen när de mera förklarade för mig så då blev jag helt såld på idén.
Alltså, men alltså, det är väl sådana som kan aktivera och få folk att läsa, alltså få barn att läsa genom att de ska läsa åt ett djur.
Ja, alltså när barn lär sig läsa så kräver det ju förstås jättemycket övning. Det är jättebra med högläsning. Men barnet är ju ofta väldigt så här känsligt för kritik i det skedet. Till exempel en vuxen lyssnar på barnet, så då kan barnet börja lite så här kämmas för det kanske inte alltid minns hur man uttalar någonting, eller det kanske stakar sig och så här. Och så reagerar barnet också väldigt snabbt på att om den vuxna då liksom visar ett tecken på att vara uttråkad eller att komma på något vis med negativ feedback. Så det är liksom en väldigt känslig process det här. Och en läshund är alltså en vanlig hund som man läser för. För att hundar är ju väldigt artiga och lyssnar väldigt tålmodigt. Och ser glad ut. Och skyndar inte på barnet och är så här att dum hoho, fattar du inte att...
Borde jag testa det här nu med Ronja, min hund? Vi får hämta henne.
Ja, men hon är så dum.
Hon är inte alls dum.
Alltså för att,
förstår
alltså
du hur många människor du har gjort upprörd genom att du kallar henne dum?
För att hon har den där samma minen vad som än liksom händer.
Jag går och hämtar Ronja nu så testar vi det här.
Ja.
Du kommer snart tillbaks.
Okej. Okay. Ronja alltså är Teds Bichon Frisé. Och det är någonting med den där minen som Ronja har som bara avslöjar genast att hon har liksom ingen idé om vad som pågår. Och det här gäller alla situationer. Och jag kan tänka mig att om man ska använda Ronja som läshund så nu kommer hon i Skype-bilden här. Om man skulle använda Ronja som läshund så skulle man inte ändå kunna, alltså inte ens ett barn skulle gå på att hon liksom bryr sig och förstår.
Jag har inte
för det är en så enfaldig min.
Jag har inte hört vad du har sagt. Se, här är Ronja.
Ja, men den där minen, det är det jag talar om. Hon har ingen fucking clue.
Ronja, nu ska vi läsa boken Teds nyare ord. Ronja, hänger du med?
Hon tittar ut genom fönstret.
Ronja, här är boken. Flythäst, flytväst, blåshäst. Husdjur som uppehåller ens mentala hälsa. Är du en flythäst, Ronja?
Men det är just det där, hon visar absolut inget tecken på att hon bryr sig det minsta. Okay, så att,
nej, men hon är kanske inte... Ronja, lugn ner dig. Hon är kanske inte en jättebra läshund. Men hon är bra på andra sätt.
Men inte har vi ju förstås bara pratat om sex när det är litteraturdagar, utan vi har ju pratat mycket om läsning, och läsning är ett ämne som ligger mig väldigt nära hjärtat. Jag har läst hela mitt liv och har sen funnit mig i situationer allt oftare där jag så att säga pratar om läsning i uppmuntrande syfte, för att jag tycker att det är så viktigt i mitt eget liv att jag vill få andra att läsa också. Och nu igen har det kommit en massa såna här nya rön om hur otroligt bra det är att läsa. Jag satt och diskuterade med en psykiater och författare här vid frukosten, och hon berättade just om hur läsning liksom är jättebra för hjärnan, och det har man ju som nog vetat, men att förstås när man hör det från en riktig expert så då blir det ju ändå på något vis ännu mer konkret. Vår hjärna är ju fantastisk och så här, och den är ju byggd till exempel för att se, alltså att vårt synsinne har ju utvecklats över årmiljonerna, och att alla människor ser på ungefär samma sätt, alltså de här impulserna går liksom från baksidan av ögonen till baksidan av hjärnan, och där så skapas då, eller där bearbetas informationen, och så ser vi. Det här är liksom likadant för typ alla människor. Men hjärnan är ju inte byggd för läsning. Alltså för att läsning har ju inte varit en del av så att säga den mänskliga artens vardag så speciellt länge. Och det gör att alla läser på lite olika sätt. Gemensamt för alla är att läsning aktiverar en massa olika delar av hjärnan. Det här går att se liksom om man studerar en läsande människa i en magnetkamera till exempel. Men just att för allihopa så är det olika områden som aktiveras. Och hjärnan är ju så här plastisk, och liksom om man läser mycket så aktiverar man ju oftare sin hjärna, och då utvecklas de delarna av hjärnan mera. Precis som någon som övar sig på ett instrument, så då är ju till exempel de delar av hjärnan som sköter finmotorik och sånt så blir ju väldigt, väldigt effektiva. Och vissa då, när man läser, ser bilder. Vissa så känner väldigt starkt olika känslor när man läser. En del läser mer så här analytiskt, att det är liksom väldigt logiskt allting, att man tränar sin logik hela tiden när man läser. Jag är en sån som alltid hör det som jag läser, att det liksom läses upp för mig.
Ja, och det är ju liksom, det gör ju att du läser otroligt långsamt.
Ja, det gör att jag läser otroligt långsamt, och jag har varit så här lite less på det här, för att jag skulle hemskt gärna kunna läsa flera böcker och liksom vara snabbare. För det finns så många böcker som man vill läsa. Men att det tar sin tid, och det ska det ju nog få ta också. Men just det här att jag hör det läsas upp, så det känns ju ändå lite ineffektivt. För det är som att lyssna på en ljudbok som jag själv regisserar. Det är som att höra någon annans tankar lite. Jag hör liksom betoningen och tonfallet liksom.
Jag läser ju inte alls, utan att jag ser ju på ett ord, och så på något sätt aktiveras det i min hjärna vad det där ordet är. Att jag behöver inte liksom på något sätt läsa en hel mening så där, att jag både hör det och får ihop alla orden, utan jag bara, okej, det där ordet, den där meningen.
Ja.
Och det är ju att man kan läsa väldigt snabbt.
Men så, alltså när jag läser, så då antar jag ju som att mitt hörselcentrum och mitt talcentrum på något sätt aktiveras. Och när du läser så är det mera den här analytiska, det här ordigenkänningscentret som aktiveras.
Tänk om det inte skulle vara så att just det här att vi allihopa läser olika. Jag tycker det är jättefascinerande det. Just det här som du sa att människan är inte utvecklad för att läsa. Tänk om det skulle vara så att vi skulle vara utvecklad för att läsa. Att vi skulle ha typ ett organ eller någonting som finns i vår kropp bara för läsning. Att vi skulle ha, inte vet jag, ett extra finger som skulle typ vara på knogen eller något. Och så skulle det där fingret ha en liten streckkodsläsare eller någonting på änden. Och så bara sätter man det där fingret på en bok in i ett hål. Och så läser det där organet upp allting.
Men det är väl helt möjligt att om man fortsätter att läsa under några miljoner år, så då utvecklar man liksom en läspenis av något slag. Eller något så här.
Var det fråga om det är en läspenis?
Nej, men jag tänkte någonting som växer ut ur pannan. Alltså någonting, något sorts nytt organ som gör att man...
Jag hade redan etablerat det här nya fingret.
Ja, men varför inte läspenis då?
Nej, men ska vi gå och olla böcker, tycker du? Bibliotek?
Ja, det måste inte vara en penis givetvis, men alltså någonting som du hänger ut från resten av kroppen, någonting nytt så här.
Men det är ju klart att det är en penis.
Ja. Nej, men...
Jag kommer ju bara från det. Och du är inne på det här litteratur och sex också.
Jag vet inte vad som fel är här. Det har varit många.
Sen måste det vara olika böcker beroende på hur stora läspenisar man har.
Men du vet ju, alltså när vi ännu hade de här gammaldags telefonerna och skrev sms på såna här numpads. Så då sades det då att om några tusen år så då kommer vi att ha utvecklat en helt ny sorts finmotorik i våra tummar. För nu skriver vi så mycket och så snabbt så vi kommer att få helt nya sorts tummar. Och det hände ju förstås inte, för att sen så slutar man skriva sms med tummen. Åtminstone jag gjorde det när de här numpadsen försvann. Men så där är det ju. Alltså om vi läser i 10 000 år så då kommer vi att få en...
Läspenis.
Ja, och tänk, bibliotekarier måste ju ha såna här liksom... hästläspenisar då, det här enorma organ.
Och ska man läsa något i smyg så då blir det så här glory holes på något sätt.
Det finns glory holes i alla bibliotek som man kan...
Sa du den här teorin då på frukosten åt den här psykiatern som du...
Den här teorin...
Jag har en teori om det här, Nanda, att hur skulle det vara med läspenisar i framtiden?
Den här teorin är helt ny, utvecklad just nu. Men då blir det ju som att den här intelligentian så är ju de som har då den mest effektiva och förmodligen största läspenisen då, så att det här skapar ju förstås nya liksom mobbnings... situationer förstås i skolan och så här. Och...
Ja, men det, på ett sätt så är det ganska roligt då, för att om man tänker då på de här klassiska mobbningssituationerna, att det är de här jumpapojkarna som är de här vältränade som alla vill ha, medan det är de här litteraturnördarna som är mindre fysiskt utvecklade och så där. Men att nu kommer ju de då att ha hästläspenisar, och de här jumpapojkarna kommer ju att ha så här mikroläspenisar.
Ja.
Jag tror att vi måste avsluta det här och så får allihopa fundera själv på det här som Kai just har planterat i alla våra hjärnor.
Kan inte bara låta bli att konstatera här nu då att Finland ju nyligen blev utsedd till det mest litterata landet i hela världen. Någonting att vara stolt över. Men i framtiden kommer det ju att ha en helt annan betydelse. Det mest välhängda landet i världen. PISA-undersökningarna kommer att mäta helt andra saker.
Man får ett resultat i centimeter i framtiden.
De och Finland. Välhängd på så många sätt. Men och tror du man måste sen ha liksom så här läspenisglasögon sen om man blir...
Ja, om ens läspenis är närsynt.
Ja.
Men det är ju inte glasögon, utan det är ju glasöga då. En sorts läspenismonockel.
Ja, det här skapar ju en helt ny yrkeskategori också liksom. Optiker, urolog.
Jag tänkte på något sätt så här med piercingar och så där. Att man får en monockel fast det är prins Albert.
Oj, ja, så här, såna här vägar går vi längs ibland. Och kanske inte alla skulle behålla det här och publicera det. Men Ted och Kai-podden är ju en banbrytare på det där sättet att det finns inga hämningar.
Nej.
Och inga ämnen är för liksom små för att inte få en plats i Ted och Kai-podden. Men finns det någonting som du alltid har velat veta om oss? Vi har ju pratat om allt möjligt, våra barndomar och våra rädslor och mina deodorantkulor och allt sånt genom de här senaste månaderna. Men nu finns det ett helt annat sätt för dig att få reda på precis det som just du vill veta.
Vi insåg det här att vi har börjat få så många frågor nu av folk. Alltså folk skickar till vår e-post och frågar konstiga saker av mig eller av Kai. Och vi försöker svara på det mesta men får ganska många mejl. Men nu tänkte vi att nästa podd så ska vara en frågepodd. Där vi kommer att ta ställning till alla era frågor. Och det här betyder från och med nu när ni hör det här så kan ni gå in till www.extrem.fi. Och där finns ett formulär där man kan direkt skriva en fråga till oss och så kommer vi att få ta del av den. Ni kan också twittra åt mig, Ted Forsström heter jag där. Ni kan skriva på Kais Instagram, Kai K heter han. Eller så kan ni skicka på vår vanliga e-post också om ni på något sätt har någonting emot formulär eller är rädda att ni hamnar i något register i Norge om ni skickar in det. Det kan handla om precis vad som helst. Traumatiska minnen delat med oss eller frågor om Kais frisyr i högstadiet. Allt, vi svarar på allt.
Sen så tycker jag ju att vi kan påminna om det trevliga faktum att i höst så kommer jag och Ted att spela en föreställning i Vasa. Pleppo 2, vi morrar på. En uppföljare till Pleppo Live och verkar bli en vinnare. Alltså vi skriver den nu som bäst. Vi har småningom fått ihop material till hela föreställningen och det känns som att det här är någonting nytt. Det här är någonting som man kommer att minnas. Åtminstone vi kommer att minnas. Men till kännedom bara vill jag säga att de bästa platserna håller på att ta slut. Mm. Så att, bara så ni vet. Och sen kan jag ännu säga att jag är på väg till Stockholm. Jag ska turnera i Sverige den här veckan. Och ikväll, om ni lyssnar på tisdag, så kommer jag att vara i Örebro. Och imorgon, om det då är onsdag så är jag i Huddinge och på torsdag är jag på Finlandsinstitutet i Stockholm. Så råkar ni befinna er nära dessa orter så tycker jag ni ska komma och säga hej och lyssna på lite prat om min bok som man fortfarande kan läsa på helt vanligt sätt. Man måste inte ha utvecklat ett speciellt organ för att läsa den.
Jag kan också meddela att min turné, jag kommer att vara i sovrummet idag. Jag kommer att vara imorgon så kommer jag att vara i vardagsrummet. Och sen på torsdag så kommer jag troligtvis att vara i köket med mitt barn som nu har börjat se sin hand. Han har märkt att han har händer. Oj. Så att det händer i mitt liv.
Fantastiskt. Och Ted och Kai-podden är tillbaka nästa vecka. Om vi inte är tillbaka så kan det vara norska myndigheter som har arresterat mig. Du har ett pulet trots din underskrift. Oj, oj. Men ja, rätt ska väl vara rätt.
Ja, nej, men vi får väl hoppas att inga norska myndigheter eller Gud lyssnar på det här. Och lycka till på din litterära turné.
Tack ska du ha, Ted. Ha det så bra.
Hej, hej.
Hej. Ted och Kai, Ted och Kai, Ted och Kai.